Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Jag tycker att det här gick, Max.
Nej, men det här gick ju rakt åt helvete. Nu sitter vi här och är stressade, spelar in en gång till eftersom att vi fuckade upp att spela in hemifrån.
Först, vi har redan spelat in det här avsnittet en gång. Vi har faktiskt inte fuckat upp innan. Jag tänker att det är en tidsfråga för alla poddare. Men det är tur att det ändå hände just det här avsnittet. Därför jag minns ingenting från förra. För att jag hade druckit 2 deciliter tequila.
Du hade också sänkt en massa tequila.
But I'm doing amazing now. Jag trodde jag var deprimerad, men sen kom jag på att det bara är det att jag inte har sminkat mig på en vecka. Men idag har jag sminkat mig, men jag satt ändå på ett café och grät. Så. Hur mår du?
Jo tack, det är bra. Jag har skrivit en tenta idag. Det är min nya brand, om du inte visste. Akademiker. Long gone är den kåta bögjäveln som går på orger. Och istället är jag en wholesome akademiker.
Tror du att det kommer flyga bättre på köttmarknaden?
Jag hoppas det. Vi får inte glömma personen som jag unmatchade för att han började döma mig och sa att jag var galen som hade orger och att jag bara var en kampig.
Just det, du drog nog skämt om att du var ett kampig i podden. Ett skämt jag någonstans kan förstå att man kanske inte vill dejta någon uppskattar. Som skämtar om sådana saker i en podd. Eller nej, jag vet inte.
Nej.
Då har man ju bara tråkig humor, eller jag vet inte.
Ja, men jag tänker också det. Eller så här, vad jobbigt att man inte kan skilja humor från verklighet. Little do they know att jag har ju aldrig... Jag har ju aldrig svalt sperma. Så att jag är ju långt ifrån en fucking kampig.
Ja, just det. Du är allergisk, eller vad?
Jag är allergisk mot kuk också. Kul, om ni inte visste det. Svullnar upp alltid, anyways.
Det är det roligaste när jag läser någon sms-konversation mellan dig och en kille du dejta. Då du försöker via sms förklara varför du aldrig har sugit av honom. Och du bara, nej älskling, alltså jag är allergisk. Jag kan inte.
Det är sorgligt. Sorgligt men sant.
En nyhet som har hänt som vi inte hann ta med när vi spelade in det här avsnittet sist är Directorgate. Jag kan inte gå in i för mycket detalj för vi vet typ inte så mycket, men jag tycker ändå att det var lite intressant.
Jag måste bara säga en kort grej om det. Jag tycker det är så intressant att se hur vissa klipp blir virala. Mm. Typ hur det verkligen tog över allas konton. Alltså oavsett vilken typ av... För det började typ som ett kul klipp när det började spridas.
Jag tror inte han förväntade sig att det skulle bli viralt.
Nej, och sen bara helt plötsligt började alla lägga ihop 1+1. Han är obviously känd, bla 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 bla. Folk började kommentera. Jag tyckte bara det var intressant att se hur det fick sitt egna liv.
Men det var för att det var så himla absurt. Det är då en skådespelare som heter Lucas Gage. Han är inte jättekänd, men han var med i Euphoria och... gör auditions för andra roller just nu som man gör som skådespelare, och tydligen så gör man det via Zoom numera.
Ja.
Och då var han med på någon slags audition där man hör, som jag uppfattade så fattade inte regissören att Lucas Gage kunde höra honom.
People live in these tiny apartments, like I'm looking at his, you know, background, and he's got his TV and you know.
Yeah, muted. I know it's a shitty apartment. That's why give me this job so I can get a better one. All right. Ready?
Oh my god, I'm so so sorry.
No, it's Lucas. Totally. Listen, I'm living
I'm
in a.
I'm so sorry.
I'm living in a 4x4 box. It's fine. Just give me the job and we'll be fine.
Exakt.
Och det låter exakt som, och det är mer eller mindre bekräftat, att regissören sitter och småpratar med hon ifrån Mad Men, January Jones, och så säger han typ, och det är så deprimerande, man ser alla dessa skådisar i deras små fattiga små lägenheter.
Mm.
Och så står Lucas Gage där och hör det här, och sen plockas ljudet upp och regissören fattar att Lucas är där, och Lucas reagerar så snabbt, är så smart, skämtar om att japp, jag bor i en liten lägenhet, ge mig den här rollen så jag kan flytta någonstans trevligare.
Precis.
Och det här korta klippet lägger han ut på Instagram och folk blir så här chockade, för att hans lägenhet är stor och fin för det första. Alltså han har ett helt himla vardagsrum med tv och det ser ut att vara större än min lägenhet. I LA så är det där liksom fint. Jag vet inte, bara det är så himla out of touch av regissören att tro att det där är en ful lägenhet. Och för andra bara så himla klumpigt och konstigt gjort. Och nu enligt Reddit så säger man att regissören är Tristram Shapiro. Jag vet att det är flera som har DMat oss och frågat vem tror vi att det är. Det är, jag vet inte, jag kollar här på hans IMDb, det är inget som jag har stenkoll på vad han har gjort, men hej, Future Michelle här. Vi har redan spelat in avsnittet och jag researchade den här regissören lite mer och såg att han absolut har gjort massa grejer man känner igen. Typ, alltså han har ju inte gjort hela serier, men han är ju väl hoppat in som producent eller regissör eller whatever för avsnitt ifrån New Girl, Parks and Rec, Happy Endings, Community, The Good Place, Brooklyn Nine-Nine, Unbreakable Kimmy Schmidt. Jag ville bara säga det, att han absolut verkar vara en någorlunda inflytelserik i underhållningsindustrin. Tack för mig.
Ciao. Anyway, so.
Det verkar i alla fall vara han. Men nu fördelen är att Lucas har fått uppmärksamhet. Och kanske får en roll tack vare det här.
Men sen var det väl också det att det var flera som sa att de kände igen rösten på den här regissören. Och började själv berätta om sina egna
erfarenheter av honom.
Och det var ju inte jättepositivt om vi säger som så.
Nej. Jag undrar om det här kommer vara ett projekt som January Jones kommer vara med i. Hon tog ju lite Lucas sida, vilket var bra. Men jag undrar om hon ändå spelar, redan är castad för den serien.
Ja, det blir intressant att se om han ska vara med i det eller om han lade ut det för att han inte fick rollen.
Jag gissar på att han kanske inte fick rollen.
Jag tänker också det, annars hade varit lite risky.
Annars hade det varit klumpigt. När jag såg den här nyheten så dog jag, Max. Jag tänkte,
inte så förvånad.
Jag tänkte att det här är ett scoop som endast jag och möjligtvis Perez Hilton kommer ta upp. Det är totally my vibe. Det är liksom som gjort för att jag ska ta upp det här i podden. Klipp till att det tydligen är en nyhet som till och med DN har skrivit om.
Nej, men jag vet.
Jag trodde att jag hade monopol på thirsty content about the Pope i Sverige. Men tydligen inte. Påven har i alla fall, eller som jag kommer referera till honom som Grand Zaddy Pontifex. Han har råkat inom citationstecken gilla en bikinibild på en Instagram-modell från sitt egna officiella Instagram-konto. Och Vatikanen har nu inlett en intern utredning om hur detta kan ha hänt. Hur tror du att det kan ha hänt, Max?
Nej, men alltså, jag tror att påven, precis som alla andra män där ute, hänger på thirst trap bilder på Instagram. Sådana konton, de finns ju. Och gillar helt enkelt bilder. Jag tror inte att han har råkat gilla. Jag tror att han aktivt har hängt.
Jag tänker, är han inte lite för gammal för att fatta hur Instagram funkar? Eller det känns lite för risky att låta en 80-årings darriga små fingrar få hantera sitt egna Insta-konto. Har han ens tillgång till sitt egna
lösenord? Men vadå, tänker vi att i sådana fall skulle vara deras social media manager som är typ en ung, kåt vatikanare?
Det är exakt det jag menar.
Oh my god, som tror att han har varit inne på sitt alt-konto men glömt logga ut från påvens konto.
Exakt.
Jag på Twitter när jag har social media åt andra företag. Så orolig varje gång.
Ja, eller jag tänker på Armie Hammer från Call Me By Your Name som inte riktigt fattar det här med att man kan se, framförallt på Twitter ser man ju personens likes. Och så har han likat massa BDSM-relaterade grejer.
Det var så sjukt.
Så roligt. Så de försöker... De har kontaktat Instagram och bett Instagram komma till grunden av hur det här kan ha hänt. Let me tell you how it happened. Somebody was horny. Och modellen heter i alla fall Natalia Garibotto och hon poserar i skoluniform, vilket jag känner är väldigt on brand för påven / påvens entourage.
Verkligen.
Samtidigt så tänker jag att påven kanske har en helt annan sida. Han jobbar som bouncer på nattklubb innan, liksom dörrvakt.
Ja, precis.
Det tycker jag är en kul fun fact om honom. Och var typ ganska, han var inte ful.
Nej, men alltså, vi har ju kollat bilder på honom i de yngre dagar.
Mm.
Jag kan ändå se att han fick lite JJ.
Ja.
Det var inte så svårt.
Nej.
Och sen är han ju väldigt liberal. För att vara nu.
Ja, precis. Jag vill se mer sånt här från påven är min poäng.
Mm. Eller åtminstone påvens entourage.
Exakt.
Jag väntar på att vi ska få unga pojkar i skoluniformer också som de ska gilla.
Mm. Då hade det ju verkligen varit så här. Då var det ju definitivt påven som lika. Medan nu i och med att det var en kvinna så tänker folk att det kan ha varit en glitch.
Glitch i Matrix. Harry Potter och De vises sten har biopremiär. Certified Sex Object Shrek stiftar bekantskap med Michelle Hallström. Microsoft Xbox lanseras. Shakira sjunger We're never.
Yes.
Och en 18-årig kille vid namn Scott Disick sitter troligtvis på sitt pojkrum och kollar om och om igen på VHS-bandade uppträdandet av Britney Spears I'm a slave for you när hon dansar med ormen över axlarna medan han hetsrunkar under täcket.
Och medan en av de snubbarna ifrån Tiger King är med på scenen bakom Britney Spears.
Mm, just det, glöm aldrig.
Glöm aldrig.
Då har ni bilden av var vi befinner oss i historien. Samma år så föder Lisa Rinna, numera känd från Real Housewives of Beverly Hills, och Harry Hamlin, typ mest känd på senare dag för sin roll i Mad Men, sin andra dotter, Emilia Gray Hamlin. Därefter är det ju rätt mycket som hinner ske.
Sorry, jag råkar välta en vas.
Gick den sönder?
Det gick hur bra som helst. Det skulle ha sett mig på golvet. Fortsätt.
Ja, Scott kommer ju 5 år senare träffa en tjej vid namn Kourtney Kardashian på en Girls Gone Wild-fest i Mexiko.
Åh, var det så hon träffades?
Ja.
Roligt.
2007 blir de ett kaotiskt par med hela världen eftersom att de har Keeping Up With The Kardashians premiär. De får sitt första barn 2009 och därefter så får vi följa Scott Disicks rätt så, ja, instabila, drogfyllda, festande och lite tragiska liv i populärkulturell historia, helt enkelt.
Mm.
Den meningen, Max. Fundera lite på den. Ah, ja, anyways. Han hinner även bli känd för killen som 30-årskrisar med Sofia Richie. Samtidigt, i en annan del av Los Angeles, så växer Emilia upp. Hon är 13 år när vi i populärkultur för första gången stiftar bekantskap med henne. Och det är ju via mamma Lisa Rinna.
Look who I match with, you guys.
What?
Who do you match with?
Who? Who is that?
What?
Okay, so there's this dating app. Just listen.
Are you on it?
Just listen to me. You just talk to them.
Yeah, you don't.
You don't go meet them, do you?
No, no, no.
It's just not only dating. It's like to get informed business relationships, only and you can't get on it unless you're like really special.
Are you kidding? That's such a crock of shit. They're just saying that so you feel good about yourself.
They don't understand the new like day and age because it is the 21st century.
Or maybe because you're 18 talking about getting 35-year-old men.
I but was never thought. Talking about just getting 35-year-old men. No.
Oh, really?
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 That's way too old.
Really?
How old are you?
45.
Okay. Well, that's old for me.
Och är det någonting som jag måste säga som vi säsong efter säsong av Real Housewives of Beverly Hills har lärt oss, så är det att Lisa Rinna har one goal and one goal only. Hennes döttrar ska bli kända.
Mm.
Modeller, det har de blivit. De har ett eget klädesmärke. Och allt sker, måste vi ändå säga, i skuggan av att man konstant jämför de två systrarna och Lisa med Hadid-systrarna och mamma Yolanda Hadid.
Mm, som också är med i Real Housewives.
Precis. Det är ju oundvikligt. Likheten är ju slående. Det är lite som en billig tv-shops-kopia av Hadid-familjen. Däremot har Emilia mycket i tv och så varit öppen om att hon har ätstörning, att hon inte har mått så bra och så vidare.
Mm.
Men anyways, Emilia har en äldre syster, Delilah, som råkar vara född 1998. Det är, vet du vilket år det är?
Minns det som igår.
Mm, precis. Det är samma år som Sofia Richie föds.
Just det. Lionel Richies dotter, syster till Nicole Richie.
Exakt. Men även, som vi har sagt sen tidigare då, ex till Scott Disick. Mm. Scott och Sofia blev ett offentligt par efter flertalet romansrykten 2017. Och förhållandet tog slut nu tidigare år 2020. Och för er som är bra på matte, jag vet inte om du hängde med där, Michelle?
Absolut inte.
Nej. Sofia var ju the ripe age of 19 när hon träffade Scott.
Mm.
Och då ska vi se, om vi har Scott Disick, Emilia Hamlin, Sofia Richie, varför pratar jag om detta? Jo, för att Emilia är nu, enligt väldigt bekräftade rykten som flera florerat de senaste veckorna, Scott Disicks nya, hon får inte konsumera alkohol, unga flickvän.
Så bra ålder.
Eller, dejtobjekt. Hon är alltså 19, samma ålder som Sofia var när de träffades. Bla, 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 bla. Internet har haft åsikter, men det har även Lisa Rinna, hennes mamma. Hon har uttalat sig om förhållandet. För att alltså, vi måste också inflika här att samtidigt som det här förhållandet har blivit offentligt så har ju Lisa Rinna släppt sitt nya sminkmärke.
Mm, mm. Det är bra himla timing.
Mycket bra timing här. Mm. Det är för lite Kris Jenner-vibes också. Inte bara Yolanda Hadid här, va? Utan hon är någon form av hybrid av Beverly Hills mom.
Älskar.
Älskar goals. Det konceptet, verkligen. Hon säger i alla fall att hon tror att det är en fas som Emilia går igenom. Men liksom, no shit, det sa väl säkert Lionel Rich också.
Det sa
om
han,
Sofia.
Literally det sa han.
Visst.
Mm. Mm.
Och om inte bilder när paret håller om varandra på stranden. Identiska bilder upplagda på samma utsikt på deras separata Instagram-konton. Och uttalanden om förhållandets äkthet eller inte. Så har ju Scott på ett sätt bekräftat att han helt plötsligt nu är inblandad i familjen Rinna.
Mm-hmm.
Jag vet inte om du har sett att det här dök upp på Instagram för några dagar sedan. Men det är ju nämligen så att Delilah, Emilias syster, är ihop med, nu blir det en lång liten förklaring här, med brittiska Love Island-slisket Ayol.
Mm-hmm.
Be mig inte uttala hans namn på något annat sätt. Vad gjorde Scott i veckan som har med det här att göra? Jo, han hörde nämligen av sig till, häng med här nu, Ayles partner i programmet.
Mm-hmm. De är inte ihop längre.
Nej, de var ju bara liksom ihop i, TV. I tv-programmet. Mm. Då har Scott av sig till henne och säger att han har sett tv-serien och tycker att hon har betett sig riktigt illa mot den fantastiska mannen som är Ayle.
Vilket onödigt engagemang från hans sida.
Visst, och jag bara så här, sure, du kunde bara typ release the press statement eller lagt upp en Instagram-bild att ni är ihop. Du behöver inte
just
go
det.
The long way around the family.
Just det.
För att varför skulle han ha tittat på 2 säsonger gammal Love Island och hört av sig? Och han säger att han känner Delilah.
Ja, och sen, ja. Nej, men de dejtar ju absolut. Intressant att han känner för att engagera sig i det. Jag såg någon tweet som var typ Scott Disick is like, wait, COVID's 19? Så roligt. Eller som jag brukar säga, that's what I love about these high school girls. I keep getting older, but they keep staying the same age. Han kommer bli nya, vet du, Leonardo DiCaprio. Liksom. Man ser att Leonardo blir äldre och äldre, men alla hans flickvänner bara byts ut så att det alltid är 25-åringar. Starkt om Scott satsar på 19-åringar bara.
Ja, det är ändå vågat att ta en 19-åring. Mm-hmm. Men det menar jag ska inte uttala mig alls. När jag var 19 så dejtade jag absolut äldre män. Så att...
Ja, nej, men jag ska inte kasta sten i glashus. Jag tycker att det här låter jättebra. Det är liksom inte den här Rinna-dotterns first time at the reality TV show rodeo. Hon vet ju vad hon håller på med, tror jag.
Mm. Jag tror ju absolut att om Keeping Up with the Kardashians hade fortsatt så hade vi ju inte haft en situation som vi hade när Sofia dejtade, för hon ville ju typ inte vara med. Det var ju jättestelt. Emilia, nej men alltså jag får ju känslan av att de vill ha en spin-off
Ja, så kommer det ju bli. För att det har ju Scott sagt själv, att Scott och Chloe var typ de enda som ville fortsätta spela in Keeping Up. Scott vill ju ha ett eget program nu med någon Rinna-dotter. Geni. Ja. Så kommer det bli. Stötta.
Älskar.
Det blir en deep dive i konceptet pressboxes. Något kontot Friend of the Show De Moi har tagit upp i veckan. Och det tackar jag dem för det här är någonting jag tänkt på så många gånger. Jag har så många frågor.
Får jag bara fråga dig en fråga först?
Ja.
Hur klarar du av att ta dig igenom alla deras stories? För att min hjärna zonar ut när jag har tryckt 20 knappar åt höger och jag är typ en tredjedel igenom dagens posts.
Ja, det är det jag tänker. När jag kollar på Kim Kardashians stories och ser att de här strecken som visar hur många stories hon har lagt upp, och de är verkligen bara så här små prickar, och jag ser att jag har tagit mig igenom alla under dagen, då tänker jag, hur mår jag egentligen? Hur många gånger kan man se en Kardashian göra swatches med läppstift på sin arm?
Ja, för det är inte som att deras content är så revolutionerande
längre.
Nej,
varför tycker jag att det är intressant?
Det är faktiskt en jättebra fråga. Men är det att det är lite familjärt?
Jag tror helt ärligt att det är för att jag älskar konsumtion. Alltså jag älskar saker och fina grejer och typ titta på smink. Alltså det är ju någonting meditativt över det.
Men det är inte meditativt att läsa alla mejlen som Du Moi får in.
Nice segue, sir. Nej, precis. Vi talar alltså om dessa tusentals pressutskick vi får vittna via Instagram stories varje dag. Ni vet, ett företag eller oftast en kändis som gör en kollektion i samarbete med ett företag som skickar ut de mest absurda sakerna till andra kändisar med hoppet om att dessa kändisar ska visa upp alla prylar de har fått. Alternativt att de typ har på sig sina gratiskläder på stan och hamnar på en paparazzi-bild till exempel. Mm. Det var så det var mycket förr. En sak som jag tycker är svinkul, som egentligen är motsatsen till det här. När företag betalar kändisar för att inte ha på sig sina kläder.
Just
som till exempel Abercrombie & Fitch, som betalade Mike Sorrentino, a.k.a. The Situation från Jersey Shore, att sluta ha på sig sina kläder för att de ville inte associeras med honom. Det tycker jag är så roligt att det är så företag jobbar.
Men det är ju lite samma som, jag vet inte om du såg det här klippet, att Louis Vuitton skickade Gucci-väskor till Snooki, också Jersey Shore. För att hon skulle ha det istället för Louis Vuitton-väskor för att göra att Gucci-märket skulle se billigare ut.
Gud, vad roligt.
Så, hur smart?
Gud, jag undrar verkligen om det är fler företag som gör så. Skickar
gör det fortfarande.
Ja, liksom deras konkurrenters kläder till trashiga kändisar. Gud, vad roligt.
Men samtidigt, ja, jag tror kanske inte att det riktigt hade funkat i dagens ekonomi. You know what I mean.
Varför tror du inte att det hade funkat?
Eftersom att nu bryr vi oss mer om influencers. Jag tänker att det finns inte så många trashiga influencers. Det skulle vara sådana fall om du skickar typ...
Förlåt, ja, det finns sant. Det inte trashiga influencers? Jag tror inte liksom att Versace... Jag tror inte Versace jättegärna vill att typ Black China och bär deras kläder.
Alltså Versace är verkligen så kul vilka som använder det märket. Det är typ Black China och bögar.
Nej, va? Versace? Det är väl typ det kräddigaste?
Nej, men jag alltså tänker vi fortfarande på... lite...
Nej, alltså jag typ billigt. Dua Lipas AMAs framträdande. Hade hon någon så här Versace-glittrig klänning? I love me some Versace. Versace.
Men jag tycker också att det är allt du älskar. Det är barockt och det är, det är kapitalism.
Det är precis sant. Jag tror att det här är ett sånt fenomen som vi kommer se tillbaka på som absurt om 100 år. Mm. Alternativt att det blir raka motsatsen. Att om 100 år så kommer halva befolkningen jobba med att göra pressboxes och halva befolkningen kommer få dem. Att det kommer leva i en pressbox-ekonomi. Endast. Jag hoppas att jag blir en sån som får dem. Om 100 år är jag förmodligen död. Men
ja, jag hoppas det för din egna skull.
Ja, verkligen. Gud, jag inte känner för att leva om 100 år. Nu senast så såg jag att Khloe Kardashian fick en hel himla bil till sin dotter. Mm. I och för sig en minibil, men de ser ut som riktiga bilar. Bara för att någon hade gjort en barnklädeskollektion med kläder som är för stora för att hennes dotter True än ska kunna ha på sig.
Såklart.
Bara för att de vill så här, kolla, vi skickar en bil. Nu kanske du vill instagramma något om vår nya klädeskollektion. Jag hörde något annat exempel på att kändisar fick så här stora tv-apparater hemskickade till sig med en reklam som spelades på repeat och man kunde inte använda tvn till något annat. Så det fick ju åka direkt till soptippen.
Vad bra använt av moder naturs resurser.
det är så sjukt.
Ja, en miljökämpe.
Ja, tydligen så brukade The Oscars ha typ giftbags som alla kändisar fick ta med sig hem. Och de var värda alltså hundratusentals dollar.
Saknar den tiden.
Men de finns typ kvar. De består liksom av smycken, resor till exotiska platser och så. Men de blev så dyra att regeringen ville att de skulle börja skatta på dem. Och då slutar ju kändisarna att ha de här påsarna. Så därför är det liksom inte lika stor grej längre. Men innan så var det liksom miljontals kronor.
Jag kände sig inte kända för att vilja betala skatt.
Nej. Det är ju... Och kanske framför allt inte för något man inte ens har köpt eller bett om. Utan,
fast jag tänker om du får kanske så här riktigt dyrt smycke, lite resor gratis och så får du betala en
ja.
Jag tänker att det är fortfarande win-win.
Ja. Du har en poäng. Enligt en person som följer Demois så har Kourtney Kardashian hela rum som fylls med gratis prylar som hon sen ger bort till personal eller vänner. Och det jag oroar mig mest för, det som provocerar mig mest, är när jag ser att de får så mycket mat. Alltså framförallt kakor och godis och stora himla tårtor som jag bara... Det här, ni kan inte äta det här. Eller ni måste slänga det här. Alltså kakor, flera stora himla tårtor varje dag slängs i varje kändishushåll.
Nej, men det är en modern Marie Antoinette framför våra ögon.
Ja, verkligen. Och framförallt, jag tänker kändisar som har barn. Hur gärna vill man ha alltså flera kilo specialdesignade godisar hemskickade till sitt hus som är liksom för snygga för att man ska bara slänga dem? Anyways, det här är något jag brinner verkligen för det här. Alla tårtor som Kardashians får gratis. Och det blir så patetiskt när ett företag eller kändisar som pratar om Earth Day och att vara vegan för miljöns skull, som sen inte sätter stopp för dessa dussintals lådor av prylar som skickas till dem varje dag. Såklart att det är absurt. Ja. Och sen tycker jag att det är också intressant när det blir som en mean girls status grej. Det här med vem som får vilken pressbox. Att det blir någon slags sätt att hävda sin kändisstatus. Vilken pressbox-lista man står på. Vilken kändis man blir skickade prylarna från. För att det är mycket det handlar om. Om man är tillräckligt cool för att hamna på den presslistan, då vill man ju visa upp det och skryta om det. Jag tänker om gången när Kim skulle skicka ut någon parfym och typ la upp på sin story vem hon kommer skicka den till. Och så hade hon liksom kurerat en lista med alla it girls som skulle få en viss parfym till alla hennes vänner. Och sen en annan lista med en annan färg som hon hade skrivit om med alla hon hade bråkat med, eller liksom sina haters, typ Taylor Swift, Chloe Grace Moretz, Sarah Michelle Gellar och så vidare. Och det här blev ju viralt, så här. Kim Kardashian Precis. Skickar pressboxes till alla sina haters, vilket känns så moget att göra som 40-åring. Och sen det pressutskick med hög status, det måste säga att det här poängen med pressutskick verkligen har lyckats med att det ska bli liksom status, är Beyoncés Ivy Park-kollektion, i alla fall första omgången.
Då blev de liksom garderober, eller?
Ja, det har de typ fått andra gången också. Men första gången var det verkligen så här, vem kommer få står på Beyoncés pressbox-utskick? Uh-huh. Och när de fick den här garderoben skickad till sig, så gjorde de ju lång himla videos och la upp i sitt flöde, inte bara så här någon story om att thank you Beyoncé, this is amazing, utan de byggde vidare och skapade som egna små reklamkampanjer bara för att visa upp att de fick Beyoncés pressbox. Och då spred det sig massa rykten om att Kim inte står på listan och Kim inte fått kläder av Beyoncé. Och sen några veckor senare så lägger Kim upp en story typ att ursäkta att jag är några dagar sen, men tack så jättemycket Beyoncé, och så la hon upp några bilder när hon hade på sig kläderna. Men då gick det ju rykten om att Kim hade typ kontaktat Beyoncés pressteam, eller att hon hade fått utskicket av någon annan kändis. Jag vet inte, jag tror inte riktigt något på det. Jag tror att det där bara folk vill skapa någon slags narrativ om att Kim och Beyoncé hatar varandra. Men det är en fascinerande, det är en så konstig aspekt av vår samtida kändiskultur.
Ja, jag känner också lite typ med Ivy Park hur lyckad den kampanjen var. Därför att man får inte glömma att Ivy Park innan det pressutskickat fanns ju som märka och tillhörde ju Topshop.
Just det.
Och var ju liksom en dual thing mellan Topshop och Beyoncé. Och hade liksom ändå funnits ett par år utan att hon egentligen la så mycket energi på det. Och sen när hon köpte ut märket från Topshop, det var ju då hennes första egna kollektion.
Precis. Då gjorde hon det först liksom, i samarbete med Adidas. Nu har hon gjort det första gången utan samarbete med någon, tror jag. Men det stämmer, innan var det så här Topshop inte lika exklusivt. Och sen lyckades hon bygga upp. Och som ni alla vet, jag tar en kula för Beyoncé. Men när det kommer till hennes kläder.
Nej, men
Varför är det som är fel på hennes stil?
Alltså, menar du märket Ivy Park? Eller menar du
allt? Alltså, när jag ser hennes kläder, jag bara, what's going on here? Alltså, förstår det inte. Alltså, det är inte...
Nej.
Absolut, hade Rihanna haft på sig det hade hon säkert burit upp det och fått det att se supertrendigt ut. Men när jag ser Beyoncé på sig det, så tänker jag, det här känns inte coolt, typ.
Nej, för sen så tyckte jag också det var väldigt kul när den första kollektionen släpptes. Hur man alla bara, ja men vad kul att hon har tagit uniformen och färgen från den här matvarukedjan som finns i England, Sainsbury.
Just det.
Det är rakt av, det är ju det, alltså det är ju deras arbetskläder. Det är som att de har tagit, du vet, en färgpipetten på datorn och bara copy-pastat de två färgerna och bara, this is my,
Beyoncé har
vibe.
Inte varit i en Sainsbury's, let
Nej,
me tell you.
Men kusligt lika kan vi säga i alla fall. Och jag har för mig att den andra kollektionen nu, de bara, ah, nu har hon varit på Marks & Spencers istället för Koppa. För det är exakt samma. Samma gröna färg.
Ja, nej, alltså hennes kläder, bless her. Beyoncé, if you want to send me a press box, you're welcome to.
Ja, ja.
Men också, din legacy är kanske inte ditt inflytande på modebranschen, men trots det lyckas du göra typ de enda, de mest eftertraktade pressboxes i 2020, vilket ändå, det ändå är starkt.
Jensed, journalisten Max Lysell är tillbaka. Saker som jag älskar mer än skilsmässo, bögsex och kostymdraman är petty bullshit-drama mellan internetpersonligheter.
Underbart.
Beauty-guru-världen har ju ändå gett oss några som jag tycker är åtminstone saftiga historier den senaste tiden. Jag vet inte om du känner samma...
Jag känner mig inte riktigt lika investerad i det här, men jag lyckas ju ändå hålla koll.
Ja, och nu är det ju då, det var ju oundvikligt att den här typen av sätt att bygga sitt märke på skulle ta sig till TikTok, kändisarna. Och det har ju funnits där ett tag mellan de olika, de har ju olika hus där olika TikTok-människor bor och så dejtar de över de här husen och så hatar de på varandra.
Det är så fascinerande. Alltså TikTok-generationen och TikTok-kändisar är verkligen som att de har tagit klassiska kändisar och hur de bygger sina varumärken och tagit det men superkoncentrerat.
Ja, alltså,
de, och det tror jag att det är för att dagens ungdom fattar typ mer hur man skapar buzz, hur man är provocerande i medier och de har ett helt annat tänk. Så när de har ett möte med en agent så har de en mer öppen dialog med så här, jag vill bli viral och gör vad som helst för att bli det. Jag tror inte riktigt att kändisar sa så till sin agent för 20 år sedan.
Nej, men det är väl också för att det enda de har som talang är ju att bli känd.
Ja, fast det är inte det enda.
Alltså versus från om du typ så här var filmstjärna, då var ju inte din, då var ju inte din, ditt mål var ju inte när du satt dig med en agent och bara I wanna be viral, utan det var ju så här, jag vill boka kreddiga filmer.
Ja,
alltså jag
precis.
Tänker till olika liksom, mål. Men det är också väldigt intressant att allt det här drama är bara en YouTube-kanal. Det finns bara en paparazzi YouTube-kanal och det är Hollywood Fix. Det är liksom den enda som är efter dem. De är alltid utanför husen när de ska bråka. Anyways, varför vi pratar om det, varför det har tagit in sig i någon form av gammelmedia-sfär den här gången.
Mainstream-media.
Precis. Det är ju därför att vi har Charlie D'Amelio versus internet. Och för er som inte vet vem Charlie är, så ni som inte har hängt på TikTok i 3 timmar varje dag helt enkelt. Hon, nu ska vi se, när jag skrev det här när vi pratade om detta sist så tror jag att hon hade lite mindre följare. Så att,
hon har nått 100 miljoner nu.
Ja, det har
hon. Också intressant att hon har fått det efter det här dramat, vilket kind of proves some type of point att all PR är bra PR.
Och det var väl lite det vi skulle prata om innan, att hon hade ju då, när allt detta hände och internet var emot henne, så tappade hon cirka 1 miljon följare på typ ett dygn. Men she fick dem som avföljde henne för att det ersattes clearly av x antal nya följare. Hon är mest känd i alla fall för att dansa på
klassisk TikTok, tråkigt dans. Content. Och hon är den mest följda på TikTok.
Precis. Och jag tänkte lite så här, varför är det, alltså det är inte konstigt. Det är verkligen, det är samma typ av content som alla skapare skapar. Och hon var en av de första som följde med från appen, gick från Musical.ly till TikTok. Mm. Du kan lika gärna följa personen som gör dansen först istället för att följa alla andra 10 kopior. Hens varför typ alla användare cirkulerar kring hennes konto. Mm. Min take på varför hon är så stor. Anyways, det som dock har hänt henne, som många andra internetkändisar kunde berättat för henne, är ju att har du en sån mäktig position så är det ju inte bara mysiga brand deals, stora lyxiga villor som du köper och oändlig growth som hänger ihop med att hänga på internet. Och detta fick hon ju uppleva nu här förra veckan då hon helt enkelt blev cancelled. Och då kanske ni som lyssnar tänker, vad gjorde hon för något hemskt? Hon skämtar om sitt följarantal och gör lite fula miner till äcklig mat.
Ja.
Ja. Jag kanske ska break it down lite mer, för ja, det var ju lite mer som hände. På YouTube så har Charlie och hennes familj en YouTube-kanal. Och detta har ju vi pratat om innan lite off mic. Att det är väl deras försök att göra...
Jag tror att de försöker bli nästa Kardashians.
Precis.
Hon har kombo en syster. Med typ Red Table Talk. Ja, exakt. De försöker bli... Mm. Nästa, antingen Smith-familj, Kardashian-familj. De vill väl ha någon slags reality show. Hon har en syster, en mamma och pappa. Och nu har de skaffat en YouTube-kanal där de försöker göra sin egna form av talkshow.
Och då är det att de ska sitta och äta tillsammans. Och så har de en hemlig gäst. Och så är det deras personliga kock som lagar mat till dem. Mm. Och i det här klippet som då lades upp så är det James Charles som gästar. Vilket gör att... Ja, de kommer prata om till exempel följare och milstolpar inom sociala medier. Mm. Och då uttrycker ju Charlie en... ja, men hon skämtar väl lite och säger att hon hade hoppats på att hon skulle ha nått 100 miljoner innan det hade gått ett år. Mm. Efter att hon joinade TikTok.
Mm.
Och det tyckte ju folk var groteskt.
Eller bortskämt.
Bortskämt liksom. Mm. Precis. Men sen är det också att hennes syster, de blir ju då serverade en, hur sa vi nu?
Paella. Paella. Men det talar inte L-et. Kära vän.
Paella. Ja. Med sniglar på.
Just det.
Ja, och det tycker inte hennes syster om, vilket gör att systern spyr. De gör lite fila miner och klöks. Och...
Men alltså, de ser ut som två lite dryga bortskämda 16-åringar runt middagsbordet. Ja. De är liksom inga talkshow hosts.
Nej, och det kan man ju tänka hade vi kunnat gissa. Och speciellt när Charlie säger att hon helst hade velat bli serverad chicken nuggets.
Just det, framför kocken som har lagat en måltid. Hon bara, har vi inte chicken nuggets istället? Lite otrevligt.
Lite otrevligt, men också hur fan var man själv när man var 16?
Ja, nej, förmodligen. Ja,
ja, kanske lite trevligare än så.
Ja, lite men, trevligare hoppas jag.
Men det som händer då i alla fall är att internet, de säger she's cancelled, hon är bortskämd, hon är privilegierad, bla 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 bla. Och då kastar ju James Charles in sig själv i den här debatten. Dels för att han obviously är med i klippet, men han är ju bra på konceptet offerkofta och att mjölka uppmärksamhet när det finns någonstans på internet. Han luktar sig till dessa situationer. Och då twittrar han helt enkelt. Den här Charlie-situationen känns inte rätt. 100 miljoner följare på ett år och ni förväntar er att hon vet hur man är en perfect role model. Dödshot för att hon är en kräsen person och skämtar om en milstolpe. 30-plussare som pratar skit om någon som är halva deras ålder känner igen detta.
Just det, för att han har ju själv blivit cancelled i flera sammanhang.
Precis, och det är väl alltså det han hänvisar till två 30-plussare i den här tweeten på ett sätt. Mm. Dels så är det ju hans gamla situation med Tati Westbrook, 30-plussare, cancelled, bla bla bla. Och sen är det Trisha Paytas som ju är the OG of the OG av att bli cancelled varannan vecka.
Hon har byggt hela sitt varumärke på att bli cancelled.
Ja, men alltså full on nudity OnlyFans. Cancelled för att hon håller på... Är hon inte... Hon är trans och sen är hon vit kvinna med svart kvinna i sig. Nej, men alltså snälla rara. Hon gör allt som hon vet funkar för att folk ska följa henne eller konsumera hennes content helt enkelt. Och det är det som händer här som jag tycker blir så fel. För att det är fruktansvärt att en 16-årig tjej helt plötsligt typ står och filmar sig när hon gråter och säger att hon typ inte vill vara kvar på plattformen för att hon får dödshot och hon liksom så här vet inte hur hon ska hantera det och att hon blir cancelled för en sån här liten grej. Men istället så kommer det här gamla gardet som är så vana vid att det är så här du liksom blir viral och hoppar på det här tåget.
Just det, för de vill vara med vinklar. I det. Mm.
Exakt, alltså det blir så himla den här klassikern liksom, ja men Jeffree Star, James Charles, Sean, Trisha, alltså alla de här
som alla YouTube-människorna. Plus.
Men de är väl typ alla 30
plus också. Dinosaurier i gamet, vilket är att bara skapa onödigt drama som gör att man tappar följare men också ökar följare för att man håller sig relevant och man ser till att man är en snackis. Det alltid händer saker runt om. Alltså jag tänker att det här är, i och med att den här familjen vill bli nästa Kardashian, så har de sagt till deras agent eller PR-ansvarig att vad ni än kan ta från premiären av vår nya talkshow och skapa rubriker och skapa drama, gör det. Take whatever you can and run with it. Och tyvärr var det liksom ganska tråkigt. Och det roligaste som hände, eller det enda liksom man kan skriva rubriker om, är att dessa systrar var bortskämda. Och att bli cancelled är typ som dagens version av att släppa en sextape.
Ja, men verkligen.
Att det är så man genererar något slags snack kring sig. Man tar någon slags risk, man gör något utelämnande eller vad det heter, och i slutändan så har hon ju fått fler följare på kuppen. Så hon är 16 år och släppt sin första sextape. Grattis, Charlie.
Nej, men verkligen grattis.
En liten fortsättning i historien som är Taylor Swift kämpar för att få sina masters. Eller gör hon verkligen det? Frågetecken.
Tveksamt, va? Det är ju en annan person som också har lärt sig att använda en offerkofta för att få
det är ståndpunkten många tar. Kanske inte hennes fans som nu stänger av vår podd skulle säga det. Jag måste säga att jag vet att vi har varit lite... Precis, vi har varit lite anti, men jag tycker ändå att jag är ganska opartisk.
Ja, men jag tycker också att jag är opartisk. Jag gick ju från att vara anti till att se dokumentären och bara... I love Taylor. I feel so sorry.
Jag vet inte.
Du var inte lika såld.
Jag har nog varit Schweiz hela tiden. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Klipp till att vi klipper in så gamla saker jag sagt om Taylor Swift som inte alls är neutralt. I alla fall. Det här har vi förklarat flera gånger innan. Men jag tar en gång till just för att man glömmer lätt vad bakgrunden är. Taylor var signad till Borchettas skivbolag Big Machine. Hon signade med dem när hon liksom var tonåring och innan hon hade slagit. Och i och med att hon signade med dem så ägde de hennes masters. Och när hon signade Universal istället för något år sedan så sålde Borchetta hennes masters till Scooter Braun, som är en omskriven person i musikindustrin. Han är bland annat manager till Ariana Grande, Justin Bieber och Demi Lovato. Och det var bland annat han som introducerade Ariana till Pete Davidson samt Demi till Max Eric.
Det låter som att han är någon som njuter av dåliga förhållanden.
Det har ju inte varit dåligt för någon av dem att de har varit väldigt omskrivna. Liksom de mest omskrivna förhållandena de senaste åren. Det är nog inte dåligt för deras följarantal på Instagram, om man säger så. Nej, men kanske så är det dåligt för deras psykiska hälsa.
Ja, så det är att Max Eric hade uttalat sig om att han tycker att de måste sluta använda deras förhållande som ett narrativ.
För att få uppmärksamhet, ja. Att Demi använder deras förhållande för att få uppmärksamhet. Men somliga hade kanske menat att det är lite tvärtom.
Just det.
Lite tvärtom. Men han har typ stageat bilder med sin nya flickvän på en tillstrand. Så uppenbart ringt dit paparazzin.
Alltså det är igen. Så hemskt.
En ikon. 2020s... största ikon. Han representerar 2020.
Jag är så glad
2020.
Att jag är namne med honom.
Ja! Ni är tvillingar på fler sätt än bara när det kommer till ett namn.
Två psykotiska jävlar.
Taylor blev i alla fall rasande när hennes masters såldes till Scooter Braun och la ut en lång text om hur besviken hon var på att Borchetta kunde sälja hennes musik till Scooter, eftersom Scooter har enligt henne mobbat henne i flera år. Hon menar också att denna försäljning har skett bakom hennes rygg. Och då började hela karusellen om ifall Taylor visste om att hennes musik skulle säljas eller inte. Vissa menar att hon tackade nej till att köpa sina masters. Och nu, alltså att hon hade möjligheten och att det finns visst bevis på att hon visste om det här. Men att hon tackade nej. Och nu använder hon det här för att skapa drama eller liksom få sympati eller vad det nu är.
Ja.
Medan andra, jag tror att hon visste om det. Jag skulle snarare säga att hon såg det här som ett sätt att kanske inte få sympati och drama, utan bara... Vad kan man använda för ord som är neutralt? Som betyder uppmärksamhet, men...
Traction.
Ja, någonting tror jag. Men i alla fall, för att återfå äganderätten till sina låtar så sa Taylor att hon ska spela in nya identiska versioner av sin gamla musik. Versioner som hon tjänar på istället för Scooter. Men hon får inte spela in nya versioner förrän november 2020 enligt kontraktet. Och varför månad nu, Max?
Nej, men hon har ju börjat spela in. Hon har ju skrivit från studion hur glad hon är och hur mycket hon tycker om det.
Exakt. Du tog till och med upp det här om veckan att hon lade något på Instagram om att hon har påbörjat the re-recording av hennes 6 första album.
Ja.
Men nu så har tydligen hennes masters sålts igen till några riskkapitalister, en investment group, för okänd summa, men förmodligen ännu mer än vad Scooter köpte dem för. Och ännu en gång bakom Taylors rygg. Men sen att efter försäljningen så kontaktade de nya köparna Taylor och hon var ändå så här öppen för något slags samarbete. Men precis, när hon fick reda på att Scooter fortfarande kommer tjäna en slant på hennes masters några år framöver, då blev hon helt ointresserad av ett samarbete.
Jag fattar inte varför man har sålt vidare. Vem köper en produkt som håller på att bli, alltså, onödig?
Ja, jag undrar också lite om hur de här investerarna tänker.
Om hon liksom återinspelar 6 album, kommer de plocka bort de andra 6 från Spotify då och lägga upp hennes nya? Like,
jag tror inte att de plockar bort dem från Spotify. Jag tror att det kommer, båda versioner kommer finnas på Spotify, men i och med att Taylor har varit så vocal om det här, hon har pratat om det så mycket och gjort det till en så stor grej och hon har en så stor och dedikerad fanbase, så kommer ju de streama hennes nya. Inspelningar, vilket är lite det jag tänker. Först så tänker jag gud vad konstigt att det finns nya investerare som vill köpa det här när hon har varit så öppen med att hon kommer spela in nya versioner och att hennes gamla masters då inte har något värde längre. Vi vet i och för sig inte hur mycket de har köpt det för. De kanske har liksom köpt det för en jättebillig summa, det vet vi faktiskt inte. Men det jag tycker är intressant är att hon har tagit varje tillfälle hon kan, till exempel nu låna upp någon video när det var American Music Awards. Då hon tackade för något pris och sa tyvärr kan jag inte komma ikväll. Därför jag är i studion och spelar in en ny version, nya masters av min gamla musik som jag ser så mycket fram emot. Alltså det här är ett sätt för henne att tjäna jättemycket extra pengar. Hade hon köpt upp sina masters eller samarbetat med de här nya investerarna på något vis och fått en slant via hennes masters, så går ju inte det att jämföra med hur mycket hon kommer tjäna nu genom att spela in sin musik från scratch.
Nej, precis.
Och tjäna allt på sina gamla, det här nya.
Nej, precis, för det ska vi också understryka, att det är inte som att hon inte tjänar några pengar på sina masters.
Hennes gamla?
Ja, hon tjänar pengar på dem fortfarande. Precis, det är bara det att hon äger rättigheten till dem. Exakt. Så att även om du, alltså, det är inte, alltså hon får fortfarande pengar. Nu kommer hon få pengar från alla håll. Hon kommer dels få den vanliga liksom delen på sin master, och sen kommer hon få 100% på det hon spelar in på nytt nu. Eller inte 100, men mer, för att hon kommer äga rättigheten till det. Det är komplext, och det här är varför jag tycker att musikindustrin är så spännande, men också varför den är så jävla fakt på sån många plan.
Och att Taylor är en intressant person att följa i det, för att hon är smart, hon vet vad hon gör, och hon har ju absolut all rätt i världen att spela in nya versioner. Och att hon är ju smart om att göra det till en stor grej. Och också i och med det här belyser problematiken, vilket är att artister har väldigt lite äganderätt och skriver på kontrakt i början av sin karriär. Alltså det finns ju många artister, och det här har vi ju pratat om jättemycket innan, typ att Prince var väldigt uttalad när det kom till det här, skrev Slave på sidan av sitt ansikte när han uppträdde och bytte sitt artistnamn till bara en bokstav för att komma runt sina kontrakt. Att Michael Jackson köpte upp hela katalogen av Beatles musik. Det är ju något skevt med hela kontrakt i musikindustrin, och det har hon ju verkligen belyst. Men jag tror inte riktigt att det bara är så enkelt att hon såg att Scooter fortfarande tjänar lite på det här och därför tackade nej.
Jag tror att hon insåg att det är mer lukrativt för henne att spela in på nytt än att tacka ja till det här. Och jag tror att jag personligen, Hanna Peter, tror att det har sålts billigt till ett riskkapitalistbolag. Ah. För att så fort hon gick ut och sa att hon skulle spela in nya masters, så skulle Brown att fuck, här finns inga pengar att tjäna. Nej. Eller lite pengar, men inte tillräckligt för att jag ska palla vara the bad guy.
Precis,
i all
hon
oändlighet.
Drog ju verkligen ner hans namn i smutsen. Och det skrev hon också att han typ vill att hon skulle skriva på något kontrakt om att hon inte får snacka skit om honom inför offentligheten och gärna, jag vet inte. Gud vad hon verkligen måste hata Scooter.
Det är en personlig, man kan nästan tro att hon har dejtat honom. Och blivit dumpad.
Nästa album blir bara massa låtar om hur hon hatar Scooter. Vilket ändå är intressant, för Ariana Grande älskar ju honom.
Då tackar vi för att ni har lyssnat på den här spännande taken på version 2 av vår podd.
Den blev så mycket tajtare den här gången. Ja, för förra gången hade vi så mycket. Vi är nyktra den här gången och vi har mindre teknikstrul. Gud vad vi kämpade sist.
Oj. Där var jag glad att vi inte hade en reality-tv som filmade oss när vi försökte. Vi var 90-åringar med teknik, kan jag säga. Det gjorde ont att följa Michelles försök till att hitta konceptet, funktionen internet. Det var en upplevelse. Men nu är vi färdiga.
Nu har vi lärde oss mycket. Vad tycker du om min rangordning av gröna karaktärer jag hade legat med på vår Instagram?
Jag hade en blandning av förskräckelse när jag såg din lista och egna åsikter och förtjusning. Jag tyckte mest att det var konstigt att du inte hade med Hulken.
Just det, jag missade honom. Det var någon som skrev också att det faktum att jag inte hade med, att jag hade med Plankton från SvampBob men inte Poison Ivy från vad det nu är för film tyder på att jag är att någon Spindelman, jag vet, någon Marvel film
Batman, hon bara, Marvel, Spider, whatever.
Hon bara, det tyder på att jag är too straight to function.
You älskar
have,
det för dig.
You have a point.
Älskar det för dig.
Jag då la upp väldigt mycket angående Kylie Jenners kollektion, sminkkollektion inför Grinchen-filmen. Någonting jag brinner för, TBH. Mm.
Jag undrar hur mycket de har investerat i varandra där. Alltså.
Ja, men alltså, jag tänker att Kardashians måste vara investerade i självaste filmen.
Musikalen.
På något vis.
Ja, precis.
Ja, something's going on there. För att Kylie har aldrig varit så exalterad över en sminkkollektion som den här barnfilms sminkkollektionen.
Sjukaste.
Om ett grönt litet troll. Man följer oss på Paparazzi-podden på Instagram och ni lyssnar på oss på Aftonbladet en vecka i förväg, och sen annars så finns vi i vanliga flödet överallt en vecka efter. Tack för oss!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.